Assalamu alaikum. Hej och
Assalam.
Välkomna till ett efterlängtat avsnitt av Kalifatet. För er som har glömt bort vad vi heter eftersom det var så länge sedan vi släppte ett avsnitt så är mitt namn Rashid Musa. Och min co-host här heter
Mohammed Amin.
Och idag har vi också en eminent broder med oss, broder Kitimba Sabuni, som är huvudredaktör för Islamofobirapporten 2013. Och vi kommer ju framförallt fokusera på debatten om de muslimska friskolorna. Och framförallt vad som har hänt med vissa specifika skolor, men också även utifrån ett generellt plan. Och jag tänker att det bästa sättet att inleda det här avsnittet är väl till att börja med försöka ta temperaturen på hur samhället, eller var vi befinner oss i rent samhällsperspektiv. Jag tänker liksom den kontext vi befinner oss idag. Vi har en ny regering på plats och vi har ett nytt ett avtal, Tidöavtalet som har lyckats liksom samla den här regeringen. Mycket har hänt de senaste, under hela valrörelsen egentligen. Det är väl ett helt avsnitt för sig, tänker jag. Men det är mycket som har hänt och jag tänker, för att bena ut lite hur situationen är för svenska muslimer idag, hur debatten förs i allmänhet, så tänkte jag att vi inleder där. Och jag tänker, vi har med oss vår broder Kitimba Sabuni som är en erfaren debattör och som har folkbildat i de här frågorna i många, många år nu. Jag tänkte om du kanske kan hjälpa oss att ge oss en kontext. Var befinner vi oss idag utifrån vad vi ser och upplever?
Ja, men det är så här, när vi kom med vår skuggrapport till FNs kommitté för bevakning av efterlevnaden av rasdiskrimineringskonventionen som Sverige har ratificerat, där beskrev vi situationen för svenska muslimer i termer av vår tillgång till olika rättigheter och hur det begränsas av islamofobin som en diskriminerande ordning i samhället. Allt som vi hade att säga där var ju sakligt, det var vederhäftiga källor och så vidare. Ändå anklagades vi för en viss alarmism och måla en väldigt negativ bild av Sverige, hette det, och så vidare. När poängen med att konstatera situationen för utsatta minoriteter är att man ska kunna göra saken bättre. Så det är ett viktigt jobb vi gjorde. Men om vi nu tittar på situationen idag, knappt tio år senare, så skulle man nästan kunna säga att vår skuldrapport var för optimistisk. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att islamofobi är så mycket mer än bara attityder och saker som händer människor i vardagen, även till och med hot och trakasserier, utan det är en politisk logik har det blivit som i allt större utsträckning gör att man kan börja ifrågasätta Sveriges commitment till en del centrala världen och inte minst konventioner om mänskliga rättigheter som vi har ratificerat. Och nu tycker jag det är väldigt viktigt att vi tänker på Europakonventionen och hur man respekterar föräldrars rättigheter att göra val för sina barns skola som är i enlighet med deras religiösa övertygelser. Och det är någonting som vi kommer kunna prata om mer idag, hoppas jag.
Just det. Så när vi skrev, eller när ni tog fram den här rapporten 2013, så antar jag att ni berättade utifrån den kontext vi befann oss då. Och då var ju situationen alarmerande. Om situationen var alarmerande då, hur kan vi beskriva idag? Jag tänker, vad finns det för begrepp som man skulle kunna beskriva dagens situation? Om det var alarmerande 2013, vad är vi 2022, tänker jag?
Ja, det är ju det. Man vill ju alltid uttrycka sig försiktigt för att inte anklagas för alarmism. Men
Poängen är nästan för sent, ta
som ett exempel hur en svensk politiker, Marita Ulfskog, uttryckte sig om muslimska friskolor. Hon beskrev dem som fängelser där barn bevarades. Det är ju ett alarmistiskt språk om en företeelse som skapar en kontext där fler och fler människor då känner att man inte ska barn i Sverige befinna sig i skolor som är likvärdiga med fängelser. Man måste stoppa det. Så att det här alarmistiska språket har ju använts väldigt mycket om muslimer som fenomen, om konfessionella friskolor kopplade till muslimer, och det skapar ett större sammanhang där det finns en politisk logik att göra någonting åt det och även göra vissa genvägar, får man väl säga, och bryta mot sina egna ibland, skulle jag säga, värden och regelverk och så vidare för att kunna stoppa den här företeelsen, för att den politiska kontexten är sådan att det här måste stoppas.
Mm.
Och vi ska ju inte prata om tredje statsmakten för den delen, alltså medierna som ska bevaka hur våra institutioner, offentliga institutioner agerar. För de verkar inte heller vilja ta i det här med tång. Och då blir det fritt fram någonstans att göra vad man kan för att göra någonting åt eller stoppa muslimska friskolor mot våra trots de skyldigheter vi har enligt konventionerna som vi är del av.
Just det. När jag hörde det citatet första gången så tänkte jag på, liksom, jag tänkte på en sak. Antingen muslimska friskolor är väldigt hemska eller så är det väldigt nice i svenska fängelsen. Om man inte har en sån förelse.
Ja, så kan man se det.
Om man gör det är antingen eller. Men Mohammed Amin, du jobbar ju som skolchef på en skola som har en konfessionell inriktning. En muslimsk sådan. Och hur upplever du debatten har varit den senaste tiden när det gäller friskolor i allmänhet, men framförallt debatten om muslimska friskolor?
Jo, debatten har varit väldigt utmanande kan man säga för oss då, som jobbar inom de här skolorna. Och egentligen de senaste månaderna, kanske senaste året, har det ju varit en väldigt hetsk debatt egentligen i samband med att det uppstod problem i en av de här skolorna i Göteborg. Och självklart, den här debatten började långt innan dess. Man kan hitta massa både artiklar och nyhetsinslag och politiker som har uttryckt sig på olika konstiga sätt. Skolminister som har sagt en massa dumheter redan tidigare och innan de här problemen då började i den här skolan i Göteborg. Men det är uppenbart att debatten har varit negativ kring de här skolorna. Det är ingen som kan säga någonting annat. Men det som däremot är som sker egentligen i samband med att en individ då inom en skola i Göteborg eller en skola med konfessionella då inslag i Göteborg begår vissa handlingar som leder till åtal gentemot den här personen, gör ju att då den här debatten om religiösa friskolor eskalerar enormt. Och det blir en generalisering. Alla skolor som har någon form av muslimska inslag eller religiösa inslag av muslimsk karaktär i skolan blir då gemensamt anklagade för det här, och så småningom även kollektivt bestraffade för en enskild individs handlingar. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare, bra skolor, mindre bra skolor, alla blir egentligen gemensamt bestraffade oavsett deras, alltså att de inte har någonting med saken att göra eller inte. Och då eskalerar ju självklart den här debatten också otroligt mycket, och det blir väldigt okej att uttrycka sig även på vissa väldigt islamofobiska sätt, som till exempel vi såg precis innan valet där alla från den tidiga statsministern till partiledare i SD och KD uttrycker sig väldigt tydligt på ett sätt som kan inte mindre än ses som diskriminerande mot den muslimska gruppen och deras rätt att ha de här skolorna precis som vilken annan religiös minoritet i det här samhället som helst.
Mm. Vi kommer gå in på det här specifika fallet, men jag tänker, vad är det man säger om de här muslimska friskolorna? Hur låter liksom tonen?
Ja, tonen är ju väldigt problematisk. Problemet är de muslimska skolorna. Vi har inga problem med andra skolor, men vi har problem just med de muslimska. Det är väldigt tydligt, alltså man säger det ganska tydligt. Innan har det varit väldigt mycket debatt om religiösa skolor i allmänhet, som man kallar dem. Men nu har det blivit väldigt specifikt muslimska skolor.
Och det är det här som jag pratar om när jag talar om politiseringen av myndighetsutövningen. För i samtalet, i det offentliga samtalet, och det här är ett väldigt konstruerat samtal, ska jag säga, det är pådrivet av ledarsidor och vissa politiska riktningar och vissa figurer, och det blir mer och mer mainstream. Man måste ha den här åsikten, så det liksom drivs på sig självt lite grann. Men där heter det ju att i de muslimska friskolorna, de som Marita Ulfskog beskrev som barnfängelserna, där händer det saker som är skadligt för barnen. Barnen indoktrineras i ideologier som är olämpliga, och det är det ena med det tredje.
Han pratar om parallellsamhällen.
Parallellsamhällen, radikalisering, och så tydligen åka från de här. Det är som en, i USA pratar man om school to prison pipeline, men här kanske man kan prata om från muslimska friskolan till ISIS pipeline. Det är sådana där figurer som målas upp. Mm. Men när jag konstaterar vilka är de här muslimska friskolorna som nu har stängts genom de här tillsynen som har gjorts, lednings- och ägarprövningsmodellen och så vidare. Det är ju så gott som alltid kopplat till att ägarna har skött ekonomin dåligt eller har på något annat sätt dålig vandel. Men det har aldrig haft någonting att göra med skolans kvalitet och skolundervisningen. Eller att något av det här som man påstår ska hända där har hänt eller belagts, eller hur?
Mm, mm.
Och när de här sakerna sker så säger man inte, ja men faktiskt den här skolan har stängts, men det fanns inga belägg för att de här tankefigurerna som vi har spridit om den, att de stämmer. Utan det här har att göra med att någon inte bokförde ordentligt, det här har att göra med att den här personen är företag på ett konstigt sätt och så vidare. Det är inte det man säger, utan vad man säger är, ja vad bra att skolan stängdes. Och när muslimska friskolor går igenom de här tillsynen som många gör, och de granskas ju mer än någon annan skola givetvis, och klarar sig bra där, då säger alla, hur kunde de låta den där muslimska friskolan vara kvar när alla den här skulle stängas? De är ju likadana allihop, nu förstår jag vad jag menar.
Mm, just det.
Och jag tycker inte våra medier gör ett bra jobb med att förklara vad det är som faktiskt pågår.
Nej, och vi kommer ju liksom komma in på mediernas roll i det hela, och den här kollektiviseringen, det är väl det du är inne på, Mohammed Amin.
Ja,
att man ser alla skolor ungefär på samma sätt, så när en skola klarar en tillsyn så blir alla förvånade. Liksom. Varför har man inte sänkt ner den här skolan?
Eller som det har blivit nu, ännu värre, att när en skola klarar en hel del av den här tillsynen som de gör, så går man plötsligt och beställer en rapport från, låt säga, säkerhetspolisen, som vi har sett för första gången i svensk, tror jag, historia när det kommer till en skola, för att kunna hitta någonting annat som man kan misstänkliggöra igenom och då ta ett beslut om nedstängning. Mm. Så det har ju blivit ännu värre nu.
Så vi förstår att islamofobin har blivit ganska mainstream de senaste 10 åren. Mycket har normaliserat och mycket fokus har varit på muslimska friskolor. Men nu ska vi ta det här specifika fallet då, Römosseskolan i Göteborg. För att det blir lite som en dominoeffekt när det börjar där. Och jag tänker, det är många som inte vet exakt vad var det som hände med Römosseskolan när Skolinspektionen tog beslutet att återkalla deras tillstånd. Jag tänker, Mohammed Amin, du är skolchef och jag antar att du känner till ärendet och du har läst om fallet. Du kan väl liksom bara kort berätta, vad var det som hände som gjorde att den skolan stängdes ner?
Ja, alltså det som händer egentligen är att under våren så gör man en sån här då, det som man kallar ägar- och ledningsprövning. Ett uppdrag som Skolinspektionen då fick 2019, om jag inte missminner mig på året. Och det betyder då att de ska inte bara göra tillsyn på själva skolan utan även på de som äger eller de som leder de här skolorna, beroende på om det är ett aktiebolag eller om det är en förening eller någonting liknande. Och det var inga konstigheter egentligen. Sen uppstår det problem med en person i ledande position som anställd då, och där då man misstänker då den här individen för att ha begått brott. Skolinspektionen tar beslut då mot hösten att dra tillbaka tillståndet, men inte självklart på grund av den här personens handling, för det kan man ju inte göra, utan det blir att man stänger ner för att man menar då att ledningen eller de här som äger då, eller ledningen, inte har gjort sitt jobb och hållit koll och så vidare. Självklart så erkänner man i rapporten när man läser den som Skolinspektionen skriver förvisso att det var den här det var ledningen eller huvudmannen som de kallas som i och för sig gjorde den här anmälan som ledde till den här förundersökningen och allting som egentligen resulterade i det som det resulterade i. Men det var inte tillräckligt snabbt, eller det var inte tillräckligt bra gjort av någon anledning. Och det här är väldigt underligt sätt faktiskt av en myndighet att argumentera, för att det är en väldigt godtycklig slutsats, och det är väldigt svårt att definiera vad som är tillräckligt snabbt eller tillräckligt bra när man gör rätt för sig. Om jag gör rätt för mig så behöver jag ju veta vart går gränsen då när jag gör det tillräckligt bra eller tillräckligt snabbt. Och det finns inget sånt. Det blir en väldigt godtycklig, alltså ett beslut som grundas i en väldigt godtycklig slutsats. Och sen så är det så att flera av de här då personerna som är med i den här ledningen då, eller huvudmannen, har även andra skoluppdrag, och det här leder då till att man då inleder någon form av kollektiv tillsyn av en massa olika skolors huvudmän. Och det här är någonting som är väldigt intressant, för det här är någonting som kommer i samband med att det blir väldigt omdebatterat. Det som sker i Göteborg, det handlar om politiker som uttalar sig i medierna väldigt aggressivt, hårt, om religiösa friskolor, speciellt om en muslimsk inriktning. Det här handlar om hur opinionen, hur media beskriver situationen. Det här har ni redan varit inne på, så jag behöver inte gå in i detalj vad man säger, men det gör ju att Skolinspektionen på något sätt bara reagerar som en motreaktion på all den här kritik som tillkommer då, att de inte har gjort sitt jobb och så, och säger jo, men vi ska kolla upp dem, vi ska göra tillsyn på dem. Så det blir som att de bara lovar saker i medier och sen behöver man då implementera det man har lovat. Och där självklart, det är en lång process vad som händer därefter, och de processerna pågår än idag.
Så det är en person som är anställd på den skolan, i Römosskolan, som begår ett ekonomiskt brott då.
Yes,
och det är huvudmännen som flaggar för det.
Yes.
Och anmäler den här personen då.
Och observera, nu ska jag säga någonting som många kanske inte känner till. Det finns att hitta, men om man googlar och så, men det är svårt. Alltså, det är inte någonting som har fått stor uppmärksamhet. Men det finns en annan skola i Sverige, jag tänker inte säga, man får gå och göra sin egen undersökning, som begår ekonomiska brott, fast inte från en anställd, utan det är själva huvudmannen som begår det här brottet. Blir utredd av Ekobrottsmyndigheten på samma sätt som den här religiösa friskolan i Göteborg. Och man väcker åtal. Men i det här fallet är reaktionen från exempel i det här fallet tillsynsmyndigheten, Skolinspektionen, är helt annorlunda. Och vi kan inte se, i alla fall under den tiden när jag kollade upp det, då hade man inte ens inlett en sån här tillsynsprövning. Och då är det ganska intressant. Varför gör man inte det? Har man olika måttstockar som myndighet när man jobbar? Eller agerar myndigheterna efter hur mycket saker och ting debatteras i samhället och hur mycket politiker uttalar sig om det? Och om det är så, då har vi ett stort problem. För då agerar ju inte de här myndigheterna längre självständigt, utan de agerar utifrån politikernas höjda röster och mediernas uppmärksammande.
Får jag tillägga det, att vad jag ser, jag har många betänkligheter kring friskolereformen och den marknadsskola som det ledde till i Sverige, som har beskrivits som ett enormt socialt experiment där den svenska skolan, man har gjort någonting med den som knappt gjorts i någon annan skola i världen, utom kanske Chile under Pinochet, tror jag det var, när de hade sina nyliberala reformer. Men poängen är i alla fall att det ska man skilja från rätten att välja skola utifrån sin religiösa övertygelse. Det är lite annan sak än marknadsskolan. Men återigen, marknadsskolan har lett till en massa saker. Det finns många problem. Man pratar om segregation, man pratar om betygsinflation. Man pratar om oseriösa aktörer på olika sätt och olika
att elever inte får likvärdig utbildning, ja,
exakt,
och så vidare.
Exakt. Men de religiösa eller de konfessionella friskolorna, det är bara 1% av skolorna. Ändå har man hela den här stora debatten om dem. Och sen så, om vi vill prata ekonomiska oegentligheter, där får man ju alltid tänka på att när vi muslimer ska ge oss in i leken, som man kallar det, leken som majoritetssamhällets aktörer leker, om vi säger det kapitalistiska spelet i det här fallet kring skolor, där vi vet att det finns mycket saker som sker ekonomiskt som går att diskutera. Jag tror att det finns stora koncerner som tar ut vinster och lägger dem i skatteparadis. Koncerner där man inte har kunnat utreda ägarförhållandena. Skolinspektionen vet inte på flera månader eller år vem är egentligen ägaren, och pengar liksom sticker iväg och sådär. Men den moraliska indignationen kring det är begränsad. Medan om Musse, som är småhandlare i sammanhanget, gör någon liten affär här och där och det försvinner någon miljon eller jag vet inte vad det kan vara, då går liksom man ur huset, som man säger. Och nu vill inte jag på något sätt försvara det som några av de här aktörerna har gjort. Jag bara säger att det finns en skillnad i hur vi mottar det här.
Precis. Det är skillnad i hur man rapporterar om det, hur man pratar om det och framförallt hur man hanterar det på en myndighetsnivå.
Och där tänker jag också, det här apropå som Kitty är inne på här med att det här med marknadsskolan, för jag tror att det här spelar en ganska stor roll i den här debatten också. Min personliga analys till exempel av hur sossarna har agerat med till exempel utbildningsministern, men även själva statsministern, tidigare statsministern då, det är att de någonstans använder sig av det här fallet i Göteborg som blir en stor nyhet för att agera emot den här marknadsskolan som de ideologiskt är emot som sossar. Och nu kommer jag använda det här liksom, men man nästan missbrukar och utnyttjar islamofobin till att uppnå en politisk agenda som handlar om en större fråga inom skolvärlden, och det är marknadsskolan. Problemet blir ju att, precis som jag har sagt till många andra, nu förlorar de valet och så får man en, troligen en högerregering som inte bryr sig, eller tvärtom kanske supportar den här idén om en marknadsskola. Men islamofobin som de har bidragit till under den här perioden, och speciellt den här som muslimska skolor har drabbats av, eller muslimska konfessionella skolor med muslimska inslag har drabbats av, den lever kvar. Så det är egentligen den muslimska gruppen här som blir den stora förloraren, för att det som man har reproducerat av islamofobi under den här perioden för att försöka slå ner på marknadsskolan, det är den som överlever och blir kvar, medan det som man uppnådde genom att skapa en opinion mot marknadsskolan, den är inte intressant längre, för den nya regeringen är inte intresserad av att stänga ner privata friskolor. Så här finns ett väldigt stort dilemma för oss som muslimsk grupp, och politikerna här i det här fallet i regeringsställning som tidigare regering, de tar inte ansvar för sina ageranden och vad de här politiska handlingarna får för konsekvenser.
Just det, och
min egen analys i alla fall.
Det låter som en vettig analys. Det är ingen som kommer motsäga det här. Men jag tänker, det som sker i Göteborg, det får ju även effekt på den skolan som du jobbar på. Och jag tänker, och den är högst aktuell för att det är ett pågående fall. Den är har gått upp till förvaltningsrätten för att liksom bemöta eller ifrågasätta det beslut som Skolinspektionen har kommit med. Men du kan väl ge oss en lite kort bakgrund om vad var det som hände? Hur lyckades ni bli föremål för det här efter det som hände i Göteborg?
Jo, men det som jag sa, det fanns ju personer som fanns i den tidigare huvudmannen som hade haft uppdrag i olika skolor, inklusive den som jag jobbar för. Och då gjorde det att det blev en anledning då att de utförde den här tillsynen. Dock var inte de här individerna kvar, men man bestämde sig då för att fortsätta den här tillsynen som man hade inlett. Och precis som det, vad heter det, var med skolan i Göteborg då, som hade ekonomiska problem, så fokuserade man väldigt mycket på ekonomin till en början, och det var det handlade om. Och det är konstigheter. Liksom skolan som jag jobbar i eller andra skolor som har blivit drabbade har ingenting att dölja i de här frågorna. Och därför har man varit väldigt öppen med det som man har haft, och man har haft en kommunikation med myndigheten. Problemet blir ju att i det här fallet, och det här är ingen hemlighet, det här finns ju i medierna att läsa, så jag ska inte föregå någonting i förväg nu med tanke på domstolsprocessen och allting. Men vad som händer egentligen är att man plötsligt efter flera månaders tillsyn överraskar de här huvudmännen med att man kommer med någon form av rapport från Säpo. Det som också kallas för i svenska medier för Säpo varnar för de här skolorna. Och det låter ju superallvarligt, jag håller med. Alltså när du säger Säpo varnar. Och när de här rapporterna kommer till skolorna, så svarar ju de här skolorna självklart på det som skrivs i dem, och även ifrågasätter en del uppgifter som anses inte stämma eller som anses vara sanning med modifikation på något sätt. Och när vi då försöker att förklara det här och förtydliga det, så struntar egentligen myndigheterna i våra svar. Och det är ganska intressant det här. Det har vi sett, det här agerandet har vi sett från många myndigheter, även från Stockholms stad och bland annat och andra kommuner, att det finns inget intresse egentligen av vad du säger. Visst, du får svara, du får kompetens, du får överklaga, du får komma med dina argument. Men det är liksom, det blir nästan som att vi får det bara för att det är vad lagen säger att vi har rätt till. Men sen om det är faktiska bevis du kommer med som faktiskt motsäger det som har påståtts innan, det är helt oväsentligt. Besluten blir exakt detsamma som de har bestämt från första början. Så det som händer egentligen är att den här rapporten ställer då till det för de här skolorna. Det blir Säpo-varna, det blir väldigt allvarligt plötsligt. Och ingenting, igen som Kitim var inne på tidigare, det finns ingenting som handlar längre om skolverksamheten. Det finns ingenting som handlar om faktiskt vilka goda resultat de här skolorna har haft. Det finns ingenting som, inga liksom texter eller rapporter eller journalister som granskar, du vet, huruvida den här unga generationen som har gått i de här skolorna tidigare, som idag är samma generation som idag ingår i skjutningarna och våldet som vi ser i många av Stockholms förorter, och där de här eleverna som har gått i de här skolorna oftast representerar en annan sida om framgångsrika akademiker eller på väg att bli akademiker, liksom unga människor. Och det är ingen som vill diskutera det här, för att allting handlar nu om rapporten, precis som det tidigare handlade om ekonomin för någon annan skola eller vad det än är. Och det är det här som blir problemet.
Då ska man komma ihåg att den här rapporten i andra sammanhang hade blivit hårt kritiserad och skulle man utskrattad för att vara osaklig och ovetenskaplig. Och jag tror att det var MSB-myndigheten som sa att de inte själva kunde, så att säga, stå bakom rapporten, utan det var... Jag tänker på Säpo hänvisa till andra rapporter som MSB har gjort, så det var inte så mycket spioneri så att de hade en massa hemligheter, utan de bara säger saker som har satts i ganska tveksamma rapporter och använder det som underlag, och då tas det som, för att det kom från Säpo, så tas det liksom som gospel, det är sanning. Men vad jag vill säga också är att jag tycker det här går in på själva rasismen som teknologi. Att man måste förstå vad rasismen är för någonting och vilket syfte den tjänar. Alltså, man blir ju trygg som muslim hur islam så tydligt fördömer idén om att man kan upphöja vissa människor på grund av etnicitet eller hudfärg och nedvärdera andra. Det är bra, men rasismen kom till i en kontext när man i Europa började hävda alla människors lika rättigheter och lika värde. Vi tänker på upplysningsidealen som man alltid hänvisar till. Men för att man samtidigt behövde upphöja vissa över andra, det här är en kontext av kolonialism till exempel, transatlantisk slavhandel, behövde man legitimera det. Varför ska man göra ett undantag för vissa människor? Det är det som är själva teknologin. Och om vi nu tittar på det här fenomenet om muslimska friskolor, jag läste en intressant artikel eller debattartikel av Andreas Johansson Heine från Timbro. Och han skriver att insatserna är höga när majoritetsnormer idealiseras och minoriteter misstänkliggörs i relation till då konfessionella, muslimska konfessionella friskolor, att de misstänkliggörs, de får inte vara med på banan. Mm. Och den här diskussionen om konfessionella friskolor har alltid handlat om muslimska friskolor, egentligen. Och då säger till exempel Socialdemokraterna då, som kom på det, att okej, vi ska förbjuda nyetablering av religiösa friskolor. Så att det är ett sätt att hantera det här, hur folk känner inför muslimska friskolor. Men det är fortfarande generellt hållet. Det är inte, någon specifik religion, utan det är bara religiösa friskolor. Och då kommer den här teknologin förfinas hela tiden. Och då kommer Kristdemokraterna med ett nytt utspel. Och man, nej, vänta lite. Vi ska förbjuda de konfessionella friskolor som inte förmedlar västerländska värden. Ja, det låter också lite allmänt hållet. Men vilka är de? Jo, det är förstås de muslimska friskolorna, för islam är inte västerländsk. Så att, bara se hur den här teknologin hela tiden förfinas. Och sen får vi vad vi får.
De kristna skolorna har funnits jättelänge, och det har aldrig varit av intresse att till exempel från sossarnas håll tidigare. Så det här blir också väldigt intressant. Alltså ju fler de här skolorna kanske blir muslimska inslag och så vidare, desto mer blir den här en fråga att ta upp för folket.
Men, kan vi säga något mer om de här skolorna som sådana? Om vi säger, vad är det typiska? Är de urdåliga? Blir barnen radikaliserade?
Jag tror absolut inte de är urdåliga. Och jag tror att i många av de här skolorna så har man tvärtom skapat ett alternativ till dåliga skolor som redan finns i de här områdena. Vi måste erkänna att det finns områden i Sverige idag med otroligt dåliga skolor där det går otroligt fel för väldigt många barn. Och några av de här skolorna har haft liksom sin verksamhet nu i de här områdena i över 20 år. Vi måste förstå att de allra tidigaste av de här skolorna har funnits i över 20 år. Och när de här skolorna då producerar, som till exempel i en av de här skolorna då, som har lagt fram också det som ett underlag, där man har klasser där det kan ha varit 70-80% av en klass idag som antingen utbildas i akademiskt eller färdigutbildade akademiker. Du, självklart, när du tittar på resultat i skolor i samma områden, kommunala av dem också, en stor del av dem, där du istället har 80% av eleverna eller 70% av eleverna eller 60% av eleverna som inte har godkänt i alla ämnen när de går ut i nian, då måste du ju alltså då brukar jag säga, då talar siffrorna sitt klara språk egentligen. Ja. Så många av de här skolorna är faktiskt ganska bra. Kanske inte är värd, de kanske inte är Sveriges bästa skolor. Vissa av dem har, jag vet att en skola till exempel fick en gång för några år sedan faktiskt det var då när jag tror det var Skolverket som fortfarande gjorde någon form av statistik, du vet, och gav skolor poäng liksom och så. Men då fick man ju inte bara för att man hade högst betyg, utan man tittade på lite andra frågor också, andra markörer som till exempel socioekonomisk situation hos de här barnens familjer.
Fick de bra?
De kom nummer ett.
För vad jag tänker på nämligen,
nummer ett i hela Sverige. Expressen skrev en artikel om det. Nummer ett.
För vad jag tänker på det är att man brukar ju säga, speciellt vissa partier också som nu starkt mot muslimska friskolor, att föräldrarna vet bäst vad som är bra för deras barn. Jag själv som muslim är väldigt intresserad av att kanske se mina barn i några sådana här skolor om de hade varit lite närmare och så vidare. Men då känns det som att vi som muslimer demoniseras som att skicka våra barn till de här friskolorna. Vadå, betyder det att vi inte vill vårt barns bästa? Att vi inte har något omdöme? För det är det man säger. Ja. Att vi vill sätta våra barn i barnfängelse. Att vi vill sätta våra barn i skolor där det kommer gå alldeles ut för dem. När vi, ungefär som alla andra, antagligen kan göra mogna överväganden och göra det som är bra för våra barn. Och det borde väl vara det egentligen det viktigaste betyget i det här sammanhanget, att folk vill skicka sina barn till de här skolorna. Och enligt marknadsskolans logik så är det så det ska fungera. Dåliga skolor ska försvinna av sig själva.
Så föräldrar som besöker skolorna, som tar sina barn dit, som tittar på skolan innan de hämtar sina barn, de har inga problem att ta deras barn till skolor som ska radikalisera deras barn.
Varför inte säga på intervjuet dem?
Men de myndigheter som inte har varit på skolan, som inte har sett den här verksamheten, de är så pass oroliga för de här muslimska barnen som ska riskera att radikaliseras. Och observera här också, en av de intressanta sakerna som huvudargumentet faktiskt i rapporten var, och även det som Skolinspektionen använde, det är faktiskt att det står riskerar att radikaliseras. Och jag har pratat mycket med många vänner om det här. Liksom. Hur försvarar man sig mot en risk? Alltså, det är väldigt intressant. De påstår faktiskt inte att det har hänt eller att det med stor sannolikhet har hänt. Utan de pratar om att det finns en risk. Och då är det väldigt intressant. För det var en faktiskt journalist som ställde faktiskt en gång skulle en intressant fråga i Uppsala till exempel, i en av de här skolorna. Och sa till Skolinspektionen, men har ni något underlag på att faktiskt barn har radikaliserats i den här skolan? Var på Skolinspektionens, jag tror det var enhetschefen som svarade då, sa nej. Då säger han, är det rimligt att stänga ner en skola som har funnits sedan 1996? Så vill säga 26 år. Alltså utan att man faktiskt har konkreta fall av radikalisering. Varpå då hon bortförklarar sig och säger, ja men det är inte vi som säger det här kommit från en rapport. Och det som är ännu mer intressant, även om det skulle ha funnits elever som radikaliserats. Nu pratar vi igen, kommer tillbaka till det här, att man bedömer människor med olika måttstockar. Vi har till exempel idag sett att många av de här unga som radikaliserades, som åkte till olika länder, krigade för ISIS eller vad som helst och andra platser i världen. De har ju många av dem gått till kommunala skolor. Och de här kommunala skolorna har aldrig varit en diskussion för att stänga ner, för att det har gått elever där som faktiskt har radikaliserats. Utöver det har vi även idag vetenskapligt liksom, där det finns alltså forskare som har skrivit att radikalisering sker oftast i en väldigt sen ålder. Liksom, vi pratar 20-årsåldern och uppåt, inte i en tid av grundskola. Så bara om det här skulle hålla liksom som ett resultat så faller ju hela grejen. Sen att Stockholms stad sen använder samma argumentation, det vill säga radikaliseringsargumentet från Säpo, till att stänga ner en förskola med barn under 6 år. Det visar ju ännu mer på den här problematiken i den här diskussionen. För hur radikaliserar man 2-3-åringar? Jag vet inte. Jag tror att det är någonting som är otroligt fel i den här diskussionen. Och det här var som en vän sa när vi skojade om det här. Han sa, ja, de här skolorna måste vara de absolut sämsta på att radikalisera om de har haft över 20 år av skola och Skolinspektionen kan inte hitta ett fall på radikalisering.
Ja, det är totalt misslyckande.
Ja, precis.
Det är ganska intressant det du säger, Mohammed, att Myndigheterna tar ju beslut trots att det inte finns underlag på vad de faktiskt egentligen säger. Och en yrkesgrupp som har som uppdrag att faktiskt ta reda på hur myndigheten agerar i vårt samhälle är ju den tredje statsmakten, det vill säga våra medier. Alltså våra medier har en viktig funktion i en demokrati. Och det syftar jag på att de ska ju granska makten. Och de granskar myndigheter, politiker och så vidare. Hur har mediernas roll i hela den här apparaten där man stänger ner liksom muslimska friskolor varit? Har medierna granskat myndigheterna och deras underlag eller har de inte alls gjort det? Vad upplever du?
Jag upplever att med några få undantag av artiklar som har skrivits i de här frågorna nu under ett års tid, och då menar jag verkligen några få, alltså jag tror man kan räkna upp dem på en hand skulle jag säga, så har ju mediernas rapportering varit helt i parallell skulle jag säga, vad heter det, genomgång av det som myndigheterna egentligen säger eller politikerna påstår.
Så medierna bekräftar snarare än att granska?
Ja, precis. Alltså det finns ett problem där att när till exempel vi säger att Skolinspektionen tar ett beslut om att, bara för att ta ett konkret exempel, för att ta tillbaka ett tillstånd eller stänga ner en verksamhet genom att ta tillbaka tillståndet, då liksom är det alltså överallt. Journalister springer till skolorna med mickar och kameror och det är liksom, ah, hur svarar ni på det här? Radikalisering, du vet. Och det är liksom verkligen, man bara köper historien. Skolinspektionen får komma till studion och bekräfta deras påståenden. Och man hämtar igen en expert som håller med om att de här islamisterna, de är farliga, de har kommit in här och där. Och du vet, konspirationsteorierna bara stärks liksom. Men sen så fort det kommer till ett domstolsbeslut som säger att skolorna får fortsätta sin verksamhet tills vidare, tills det tas ett beslut, det kallas inhibitionsbeslut, tills domstolen då beslutar i frågan, då är inte medierna knappt skriver någonting liksom. För att det kan ses som någonting positivt för till skolornas fördel, även om det inte behöver vara det i längden, men det kan ses som det. Då finns inget intresse, även om man skickar ut till de här samma medierna som har rapporterat innan. Sen att Skolinspektionen till exempel går och överklagar det här beslutet om att skolorna ska kunna fortsätta och sen får avslag och får ingen omprövningsmöjlighet av till exempel en högre instans inom förvaltningsrätten. Ja, då har vi inte heller några medier skriva om det. Men så fort det kommer komma ett beslut nu till exempel från domstol om det skulle vara negativt, då får vi se hur mycket det kommer skrivas. Kommer däremot ett domstolsbeslut som är positivt till skolornas fördel, då kommer vi kanske se rapportering, men den kommer vara mycket svagare. Det kommer bli som en nyhet bara. Liksom. Ja, men det här har hänt. Punkt. Mm. Så det finns ju självklart en allmän uppfattning, skulle jag säga, om de här skolorna, om vad de är, men som även tyvärr delas inom Sveriges mediekår till viss del. Mm. Jag ska inte säga fullt ut, för det skulle vara lite orättvist, men till viss del.
Mm. Kitimba, hur ska vi förstå den här medielogiken?
Att det är de slår... att du säger logik, för att vi behöver förstå medierna som en struktur också. Det här har ju utforskats sedan långt tillbaka. Jag tror det var Ylva Brune som började titta på hur muslimer representeras i medier. Och inte för länge sedan så gjorde diskrimineringsombudsmannen en översikt som de kallade representationen, stereotyper och nyhetsvärdering. Och man kan till och med säga att det som efterfrågas, det är en viss berättelse om muslimer. Ofta den negativa berättelsen, eller så gott som alltid. Jag tror att det är 86% var någon studie som visade så framställdes muslimer negativt, och det var i relation till terrorism eller spända samhällsförhållanden mellan olika grupper, brist på integration och olika den här typen av svårigheter. Det är det som läsaren förväntas att kunna läsa. Sen tror jag också att det finns en övergripande idé om att muslimska friskolor är dåligt. De som driver muslimska friskolor är onda. Så det finns ett gott-ont-narrativ. Och inom ramen för det så finns det inte plats för skildringar som komplicerar saker. Eller nyanser och så vidare. Så att för den enskilda journalisten, och där kanske du har märkt, så även om man presenterar fakta som borde vara intressanta i sammanhanget, berättelser om hur myndigheter kanske agerat på ett sätt som är tveksamt, som borde vara av intresse för de ska granska makten, eller visa hur skolan är, sköter sig jättebra i kontrast till vad någon annan har sagt och så vidare, så finns det ingen som vill ta i det, inte ens med tång, vare sig det gäller i politiken eller i medierna. Och den logiken arbetar mot muslimer, och det värsta med den logiken är att den går bortom den enskilda journalisten. För den enskilda journalisten får höra av dig, hör din nyhet och känner bara, vad ska jag göra med det här? Ingen på redaktionen kommer vilja att jag gör det här. Eller om jag ska säga det här så måste jag ha 50 000 källor, hängslen och livrem och så vidare. Jag har inte tid. Jag ska hämta mina barn på förskolan.
Mm. Sen tror jag också mycket handlar om att tidningsbranschen håller på att förlora intäkter. Avsaknar prenumerationer och man förlitar sig väldigt mycket på annonsintäkter och liknande. Och jag tror att när man skriver om muslimska friskolor eller om muslimer överlag, så får den oftast en ganska stor spridning om det är negativt.
Ja.
Och det här genererar också någon form av intäkter. Så jag tror att det finns en ekonomisk aspekt i det hela, där man väljer att skriva vissa saker för att det genererar helt enkelt en inkomst. Och vi vet också att det man skriver om muslimer sprider sig inte bara bland mainstream Sverige utan även bland alt-right rörelser, flashback trådar och liknande, och det får ju ett eget liv i sig. Mm. Så jag tror som du säger att jag tror inte att många redaktioner sitter inte och säger konspirerar, nu ska vi skriva någonting dåligt om muslimer.
Nej.
Utan det är nästan, det hade varit bra om det var så, för att du kan man åtminstone adressera problemet och du kan man på något sätt förstå, men det har ju institutionaliserats till en nivå där saker sker nästan per automatik, och det tycker jag är lite skrämmande att bland redaktionerna så finns det en lathet ibland att man vill producera saker snabbt och man följer ett visst narrativ för att det är bekvämt och för att det är mottagligt och det är lättsmält. Och den onda muslimen idag, det är ju också ett narrativ som också får en spridning och i långa loppet så genererar också inkomster. Så varför ska man liksom ändra på ett vinnande koncept? Jag tror att det är många chefredaktörer som sitter och tänker på att varför ska jag ställa mig kritiskt till myndigheterna? Det kommer nu inte generera så många läsningar eller klicks eller vad det innebär.
Nej, men absolut. Alltså, den här DIO-rapporten pratar ju om nyhetsvärdering. Jag tror att det är så att liksom, muslim räddade katt från ett träd eller muslim felparkerade på Kungsgatan. Alltså, den senare, det är ingen kanske jättenyhet, men till och med så skulle jag tro att den senare nyheten skulle bli större. För den är negativ. Liksom. Så att vad kan muslimer göra åt det? Alltså, det finns ju de som tror att vi muslimer kan ägna oss åt respektabilitetspolitik, att vi ska försöka vara duktiga och upprätta, och sen så ska det leda till att andra ser på muslimer på ett positivt sätt. Men tyvärr,
bara vi uppför oss väl och bara vi är trevliga och är bara liksom, och det är klart man ska vara trevlig och man ska liksom uppföra sig väl, men jag tror det har inte så mycket med det att göra. Människor som, eller det finns många exemplariska muslimer som har blivit utsatta för islamofobiska drev i en ideologi till exempel. Kanske bland de bästa muslimerna vi har i landet har blivit liksom utsatta.
Och kanske har de blivit utsatta just för att de är bland de bästa.
Ja,
på det.
Ja, faktiskt.
Att det är sällan det drevas
mot... Det är inte röt äggen de hänger ut direkt. Jag önskar att de gjorde det ibland.
Det är ju klassiker, det är en klassiker. Vi har haft den här diskussionen jättemycket faktiskt i samband med skolan, även med folk som inte är muslimer, som engagerade eller intresserade av frågan och liknande. Och de blir ju också helt förvånade. Liksom. Men du vet, ibland till och med har jag haft så här en... Sist hade jag en sån här... Han kunde inte hantera det riktigt. Du vet. Det blev så här, men alltså, varför? Varför ger man sig på de som är liksom utbildade och akademiker och har alltid bidragit till det här samhället på sitt sätt? Jag förstår, de har en åsikt, men man borde ju ändå vara liksom... Det är det man säger att man vill ha till Sverige. Men när det kommer till kritan, nej. Men de som man egentligen borde prata om, de är tysta.
Som John McCain, när han ställde upp i amerikanska presidentvalet mot Obama, tror jag det var. Och då fick han en fråga från några republikanska anhängare i någon så här rally han hade. Och då säger de, do you think Obama is a Muslim? Säger de så här. Då säger John McCain, no, he's not a Muslim. He actually is a good guy.
Mamma, tack så mycket för det.
Och du vet, McCain försvarade Obama i det här tillfället. Han kände att jag tog en ställning mot islamofobi. Så vi ser ju liksom att det här narrativet att liksom onda goda, den är så starkt att man kan inte vara god och muslim samtidigt. utan Obama var inte muslim.
Ja, det var SD-aren som pratade om 100% människa, 100% muslim.
Mohammedan.
Mohammedan var det kanske, ja precis. Mohammedan var det, så det är tyvärr.
Men jag tänker så här att vi får kanske avrunda lite med att du får uppdatera oss hur det går med Framtidsskolan, och ni har skickat in en överklagan till förvaltningsrätten, och när får vi svar? Eller när får ni svar?
Oj, vi har ingen aning. Sånt där är domstolen som bestämmer allt eftersom. Jag tror att det kommer komma mot närmare mot årsskiftet, men jag kan ha helt fel. Men det är en pågående process som sagt. Vi hoppas kunna så småningom även släppa ut mycket av den här informationen som vi har skrivit ihop och så. För jag tror att det är viktigt att även allmänheten får se den. Att de som vill liksom veta mer i detalj och intressera sig av det kan få ta del av det. För det är väldigt mycket saker som vi har samlat ihop. Det är väldigt mycket information som handlar om verksamheten, om resultat. Jämförelsen som vi har gjort statistiska med andra. Vi har tittat på kriminaliteten och även folk som har radikaliserats och åkt ut till exempel och klingat för ISIS och så. Vilka skolor de har gått i, vart de har hängt liksom och varit och liknande frågor. Vi har tagit med forskning som pratar om de här frågorna. Men vi har även petat i andra viktiga frågor som lyfts upp. Och jag tror att för oss är det väldigt viktigt att förklara och att folk ska förstå att det finns faktiskt ett bra arbete som görs. Och även om det finns ett dåligt arbete som har skett i någon av de här skolorna, att ekonomin har missköts i någon av dem eller vad det nu än är, så måste varje skola få en rättvis bedömning utifrån den skolverksamheten som de driver. Och inte utifrån förutfattade meningar om muslimer och fördomar om muslimer. Och även liksom rasistiska föreställningar ibland om muslimer. Eller i det här fallet någon form av kollektiv bestraffning där om någon muslim gör någonting som är fel så ska alla muslimer straffas för det. Det finns ingen som accepterar kollektiv bestraffning idag i Sverige som en metod att agera gentemot, inte bara skolor, inte ens mot individer. Så varför skulle det vara okej i det här fallet? Jag tror att här, allt det här har vi försökt lyfta upp, och jag tror att allt det här kommer att vara viktigt även i en fortsatt diskussion oavsett vad det här slutar. Men jag hoppas verkligen att det är positivt resultat för skolorna som har lyft upp det här till rätten. För jag tror att de har gått till rätten av en anledning, och det är att de tror att det här är fel beslut som har tagits. Men det är inte bara viktigt för skolan att det blir positivt, utan det är viktigt för den muslimska gruppen i Sverige som inte ska kunna behandlas egentligen på ett annorlunda sätt. Men det är också viktigt för det svenska samhället i sin helhet, för det handlar om den svenska rättsstaten på många sätt också. Det handlar om att Sverige idag ska fortsätta vara en fungerande rättsstat där liksom domstolsmakten fortfarande kan stoppa eller i vissa fall även rätta till fel som sker av den verkställande makten i Sverige idag. För det här är väldigt viktigt. Idag i Sverige har vi den här, jag skojade om det sist, alltså att vi undervisar om det här i SO. Vi som har varit SO-lärare, vi vet, men pratar om verkställande makt och lagstiftande makt och sen dömande makt. Och det är viktigt att den här maktfördelningen finns av en anledning, och det är för att ingen av de här aktörerna i samhället, politiska eller vad det nu är där, ska kunna ha all makt i sin hand. För det är det som gör det till ett totalitärt styre eller en diktatur. Och för att man har då den här maktfördelningen så måste de här olika makterna kunna sätta stopp för varandra om någon av dem missbrukar makten. Och därför tror jag att det här är jätteviktigt för Sverige, för den svenska rättsstaten, att det kommer ut något rättvisa ifrån det här fallet. Inte bara för oss som skolan, eller vi som jobbar i den skolan och de som går i den, eller för den muslimska gruppen, utan för hela det svenska samhället, även om många i den svenska befolkningen idag faktiskt inte inser hur farlig den här processen faktiskt är för vad Sverige kommer att bli i framtiden.
Och hur kan man supporta skolan? Det finns många säkert som vill stötta och som vill hjälpa till. Det brukar vara så att när man oftast hör en beskrivning på ett fall så brukar det finnas personer som vill bli engagera sig helt enkelt.
Jag tror att det är viktigt att vi för det första förstår vad frågan handlar om. Till exempel det här avsnittet är ju ett sätt att liksom sprida information om vad det här faktiskt handlar om.
så att man vet, så att man sprider också det här vidare, för det här är inget normalt case.
Vilken viktig påminnelse ändå, men jag tänker på att man ska komma ihåg att demoniserade minoriteter, och muslimer är i högsta grad det, de fungerar ju då som en slags labbmöss på vilka man kan utöva rättsövergrepp och statligt sanktionerade felaktigheter utan att någon tycker det är riktigt fel, för att då, i slutändan drabbar det bara dem. Men som man brukar säga, först kom de efter judarna och jag sa ingenting för jag var inte jude, och så vidare och så vidare och så vidare liksom, så att
precis. Och sen kom de efter mig för det fanns ingen kvar att säga någonting. Och så är det ju tyvärr. Det börjar ju så där stegvis, så man måste vara väldigt försiktig. Man måste sätta stopp för den här formen av agerande tidigt. Och jag hoppas verkligen att den dubbade makten lyckas med det. Och sen när det kommer till stödet, som sagt, som jag sa, sprida det här. Det är viktigt att det kommer ut, att folk förstår att det här inte handlar också ännu en gång om bara skolor. Det här handlar faktiskt om Sverige, det handlar om Sveriges framtid, det handlar om rättsstaten, det handlar om många andra viktiga frågor. Och sen också självklart kan man ju supporta domstolsprocessen, både genom att ekonomiskt stöd, men även på andra sätt genom att följa och sprida det som händer.
Jättebra. Jag tycker vi lär väl återkomma till den här frågan, och vi lär väl kanske göra ett till avsnitt efter domstolsbeslutet har kommit. Absolut. Och vi hoppas ju såklart på ett positivt beslut för skolan. Men jag tänker vi tackar broder Kitimba Sabuni för att du var med idag och gästade oss. Och vi tackar er lyssnare för att ni har tagit igenom det här avsnittet. Och om ni har lyssnat så här långt så har ni lyssnat på hela avsnittet.
Ja,
och vi lär återkomma med fler viktiga ämnen som berör svenska muslimer i allmänhet. Och om ni har några frågor eller om ni har några önskemål så kan ni alltid mejla till emiren@kalifatet.se. Så hörs vi när vi hörs helt enkelt. Ta hand om er. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.